År 1931 har jag kommit till. Då hade far slutat arbeta på Mare. Och byggarna var byggare på hemmamarknaden. Han byggde en loge på Rosättra gård och även en på Marsbacken. Och Kalle Fransson hade köpt kaplanhemmarna till Harg. Han var ju arrendator på Marsbacken, det kommer ni ihåg. Och där byggde han en ny loge och ladegård som far hjälpte till med. Far åkte varje sommar till sin bror Gerhard. Och det var 1932 som jag fick följa med. Vi åkte med fars motorbåt till Hattsundet och stannade en stund vid Harängen för att hälsa på en god vän som han hade. Och den hade en roslagsjakt som hette Ida. När vi åkte vidare drabbades vi av en grundstötning. Det blev en skada på propellen som gjorde att båten skakade. Far fick hjälp från gården att dra upp båten på land. Och han kände till att det fanns en smed i närheten som åtog sig att laga det skadade. Vi gick förbi Håtegård och där träffade vi Kalle Skeven. Han hade en jättestor mobil som drevs med ångmaskin där vid logen där vi träffade honom. Den skulle dra träskverket. Vi gick till Rävgadden och ropade på Gerhard som bodde på ön Espholmen. Han kom strax med en roddbåt och hämtade oss. Författaren Einar Malm ägde denna ö och han bjöd oss på en åktur dagen därpå i sin stora motorbåt. Vi stannade en dag till hos Gerhard och Sara, hette hans fru. På hemfärden gick vi åter förbi Håtegård, men där i en hästhage gick det minst 5 hästar som vi måste gå. Och vi måste gå över den hagen. Det var grindar för oss, men när vi var mitt på hagen fick hästarna syn på oss och kom i vild galopp. Vi sprang mot närmaste staket och hoppade över. Hästarna var nog bara nyfikna och glada att få sällskap, men vi blev rädda. Ja, fars båt var reparerad och sjösatt. Far gjorde upp med smeden och sedan så åkte vi hem. Sen är det några minnen som dyker upp. Vintern 1932 blev det ingen gångbar is på sundet. 1933 blev det en väldigt svår snöstorm i april. Och 1934 blev vi överraskade när mor sa att hon hade slagit ihjäl en grävling. Den bodde under våran logbotten och mor stängde ingången och med en yxa i handen lyfte hon en lucka i golvet. Luckan fanns där för när hönsen gick ut brukade de värpa där under golvet. Grävningen passerade snart luckan och mor slog den i huvudet så den dog. Hon fick hjälp av linstet i Marsbacken att ta av pälsen och den sålde hon i Norrtälje för 6 kronor. Och köttet fick bli hönsmat. Det var 1935 i början av januari och både vi och hönsen hade fått slut på maten. Det var öppet vatten. Och då tog mor sin lilla roddbåt och rodde till Marums handel på Björke och handlade. Det var ju en resa på en 3 kilometer ungefär. En roddbåt. På våren blev vi sjuka i halsfluss och ihållande feber. Alla 3. En läkare kom hem till oss och konstaterade att det var scharlakansfeber. Läkaren beställde ambulans. Och vi fick åka till epidemisjukhuset i Norrtälje. Ja, Tore fick åka hem redan efter 10 dagar. Han gick sista termin i klass 6 och det var bra att han fick plugga för ett bra slutbetyg. Bror hade inte börjat skolan. Han började sen på hösten i 1:an. Och jag var ganska frisk men jag bestämde mig för att stanna hos bror som måste vara kvar i 5 veckor. Jag fick en räknebok och jag pluggade på i den, och det fanns ju böcker i sjuksalen som jag läste och lärde mig ganska mycket nytt. Jag hade det bra, och efter några veckor fick vi gå ut på dagarna. Vi fick inte gå in i andra sjuksalar, och vi fick stå bakom en glasruta när far eller mor hälsade på. När jag kom till skolan kändes det som om jag hade haft minnesförlust. Jag kände inte igen mig alls. Och det läraren talade om på lektionerna var helt främmande. Och skolkamraterna var också som främlingar. Men det gick snart över. Jag tror det tog bara en dag så gick det som vanligt igen. Tore gick i samma skola och samma klassrum. Fast han gick i en annan klass då. Och det var en trygghet. Tore konfirmerades 1936. Då fick han snygg kostym. Och hela familjen var i kyrkan. På söndagen därpå följde far och jag med Tore till kyrkan. För prästen ville se konfirmanderna. Att konfirmanderna blev kyrkobesökare även efteråt. Far och Tore ren nu ytterväggarna i ladegården och bytte ut dem till murade väggar som blev starkare och bättre isolering. Korna var inte i laggården på sommaren, så det var bra att få det gjort. Nu kan jag berätta lite över sidan om här som jag inte har skrivit när jag ska skriva in det sen. Att den där, just då hade jag gått och tittat på ett munspel i Englunds affär länge. Men det var alldeles för dyrt. Men när jag hade fått ihop tillräckligt med pengar så köpte jag det. Och far han höll på att sätta in nytt tak i laggården just då. Och jag spelade ju på munspelet. Det gjorde jag nästan hela vägen från affären och hem. Och då spottade han ut snuset och följde med mig. Och frågade, får jag låna munspelet, sa han. Jag hade ingen aning om att pappa kunde spela munspel. Det hade han inte haft något. Men han spelade ju fina låtar. Alltså jag fick mig tårar i ögonen. Och sen lärde han mig spela munspel. Men sen dess har jag hållit på och håller på fortfarande. Jag trädde ju också en hel del. Mitt i sommaren var de klara och far fick ett stort jobb med att refarmen i Björhövda skulle upphöra. Men refarmaren Karlsson hade fått tillåtelse att arrendera Kärholmen, och det var ett passande läge för en sådan verksamhet. Ja, hur arbetet gick till vet jag inte, men det byggdes upp nya skugghus åt revarna på Kärholmen, och det hela flyttades dit på hösten. Tore fick jobb som renskötare, och det bestod i att städa och mata dem, och även laga mat till dem förstås. Och även det mindre roliga, att skjuta dem och ta av pälsen. Jag hjälpte mor med jordbruket. Vi hade sått råg på en vret som hade fin jord, och rågen blev så hög som vi var långa. Jag hjälpte mor med lien och att sätta upp skylar så den fick torka några dagar. Sen bar vi in den på hävlar. Det var långa stänger in på logen. Ett jobb som jag tyckte var roligt på sensommaren, det var att rensa brunnarna när det var slut på vattnet. Efter sommartorkan var det vanligt att det var brist på vatten i brunnarna i augusti. Men vi hade en källa nere vid tvättstugan som aldrig sinade. Och där tog vi och många grannar sitt vatten vid denna tid. Och när jag rensade brunnen tog jag en skurborste till hjälp och regnvatten från vattentunnan vid ladegården. Och någon av bröderna fick dra upp smutsvattnet. Jag blev själv nedstänkt och blöt av det jobbet. Och efteråt sprang jag ner till sjön och dök från bryggan rakt ut med kläderna på. Ja. Jag fick en musikkatalog av Sigurd Idlöf i Norrveden. De hade en billig fiol som jag skickade efter. Den kom med posten och kostade 10 kronor. Jag fick 4 kronor av mor för jag hade inte så direkt. Sigurd kom några kvällar och lärde mig grunderna, men det lät inte bra. Jag var envis och de sånger som mor så gärna sjöng övade jag in. Mor var en bra sångerska och hade innan hon gifte sig spelat cittra och sjungit otaliga av Missionsförbundets möten. På julafton spelade hon Var hälsad sköna morgonstund på min fiol och det lät riktigt bra. Året 1937 var mitt sista skolår. Det var det som kallades fortsättningsskolan som avslutades då. Och det var även konfirmation med nattvardsgång. På refarmen i Björhövda stod en så kallad revaktarstuga som också måste rivas. Far fick den om vi tog bort den. Tor och jag rev den och fraktade virket hem till oss på våra roddbåtar och det blev många laster som vi travade upp i stranden på en tomt som far hade köpt 1925. Far började med att ta bort jord och sten ner till berget och byggde en källare i sluttningen och plintade i andra hörn så att det blev en stadig grund. Tore och jag hjälpte ju till så gott vi kunde och i april började far att bygga. Det var en intensiv tid för far därför att han hade lovat en direktör Nilsson att göra grunden till ett stort hus mellan Rosetter och Björhövda. Platsen kallades Kolbotten eftersom det hade varit en kolningsplats för bönderna i Björhövda. Platsen heter nu Björbo idag. Han skalade även där av all jord på berget och fick klart för sig att det måste sprängas mycket för källarvåningen. Direktör Nilsson tog dit arkitekten som gjort ritningar och det gjordes märken i berget hur mycket som skulle sprängas bort. Far kontaktade 2 bröder Åberg som var bergsprängare och de började redan medan isen låg kvar i april. När de sprängde första skottet, då var det katastrof nästan. De laddade in så oerhört mycket dynamit på en 2-3 meters djup. Så de fick väl nästan 10 ton sten att flyga iväg i luften utan skydd. Det fanns ingen byggnad där i närheten, men när det sprutade upp där som en kaskad så flög det stenar 200-300 meter, det vet vi, vi kollade den där efteråt. Men sen där gick det ju lite snällare till när de skulle komma, när de skulle komma ut i kanterna på bergsprängningen. Mor höll dem med massäck, men en dag tyckte de att isen var så dålig att de tog roddbåten med sig på isen. Och då glömde de att hämta matsäcken. Mor bad mig att åka till Kolbotten med maten och jag tog på mig en sparksko och mors spark. Och det var ju snöfri is och det gick fort att uträtta det. Det blåste en frisk nordlig vind så det gick ännu fortare hem. 2 timmar senare började isen röra sig och det blev vita drivor på udden. När arbetsdagen var slut kom grabbarna Åberg och far roende till bryggan. Far byggde på raststugan på kvällar och söndagar och redan den 23 maj var den så färdig att vi invigde den med en kaffetår i rummet. Den 29 juni, alltså en dryg månad senare, då kom det 2 rörmokare som skulle jobba med bygget åt direktör Nilsson. De frågade om de fick bo i fars nya hus medan de jobbade där. Ja, det fick de. På den tiden var det inte vanligt att jobbare hade fordon. Och det blev också 2 byggare som ville bo hos oss i våran sjöstuga. Som var en tvättstuga med spis och med ett sovrum. Sen kom det 2 murare som också ville bo hos oss och då gjorde far 2 våningssängar och ställde in dem i det nya huset. Och då blev det fyra som bodde där. Och alla sex ville ha middag och matsäck av mor. Det var glada gubbar. På lördagskvällarna var det dragspelsmusik och sång vid stranden. Den 11 september var det färdiga med huset och det blev så tomt efter dem. Nu behövde mor semester. Hon åkte till goda vänner i Spillersboda och fick koppla av en vecka. Jag fick mjölka våran ko och mata hönsen. Det hade mor lärt mig för länge sedan. Maten fixade far som jag hade fått det lite lugnare med arbeten åt direktör Nilsson. Jaha. 1938 blev också ett händelserikt år. Far fick veta att en liten roslagsskuta var till salu. Far åkte till Blidö och tittade på skutan. Ja, den hette Svanhild och ägdes av Västerblom som hade ägt den i minst 20 år. Ryktet säger att han alltid hade lite smuggelsprit i lasten. Det var bra att smörja kunderna med. Far åkte till Norrtälje och talade med banken där de hade sina pengar och bad om ett lån. Men banken krävde annan säkerhet än hemmanet och skutan. Så far fick åka hem och skaffa borgenärer. Sedan gick det bra. Tore och far fick frakter hela sommaren ända till jul och lånet betalades av. Jag fick ett jobb av far att måla det vi nu kallade lilla stugan. Den blev ju uthyrd genast den var färdig och var helt omålad. Far köpte färg till både utvändigt och invändigt och tapeter och jag jobbade med det i 3 veckor. Mor hade mycket god erfarenhet av att måla och tapetsera så att jag fick ju god hjälp av henne. Det var i september som jag fick erbjudande av Ölandspelle i Rosättra. Han hade byggt ett nytt hus åt sig och frun och sin fru, ja. Men det var ingen utetrappa. Det var bara en landgång och så kunde det inte vara på vintern. Han ville ha hjälp att göra en form så att man kunde göra en trapp i betong. Jag fick virke, bräder och reglar och spikade ihop en form till en stor trapp. Jag tror det var 5 trappsteg. Och han tog fram en del skrot som skulle vara armering. Sand fanns det i marken intill huset så det var bara cement som behövdes. När cementet hade kommit fick jag hjälp av de båda att kärra fram sand och blanda. Det var bara att ösa i formen. Jag minns inte lönen men det var ett intressant jobb för en 14-åring. Jag fick ett jobb till. Det var Lennart Olssons far Georg som ville ha hjälp med att isolera en hydrofor i torpargrunden. Det hade installerat en eldriven pump och vatten indraget i köket. Det var lågt i tak i torpargrunden så jag fick mest gå på knäna när jag snickrade. Till en sådan isolering måste jag göra 2 lådor. Först en låda närmast hydroforen och sedan en yttre låda och isolering emellan. Och så måste jag göra en dörr också så de skulle kunna komma åt kranarna. Ett korrespondensinstitut som hette NKI-skolan annonserade en tecknartävlan 1937 på våren och jag skickade in en teckning av Ingrid Bergman som jag gjorde efter ett fotografi i en tidning. Jag fick snart ett svar att jag vunnit en tecknarkurs. Jag fick välja mellan reklamteckning, illustrationsteckning eller karikatyrteckning. Jag valde reklamteckning och trodde att där kan man få jobb med reklam. Jag klarade snart av de 30 breven som ingick i kursen, men det enda jobb jag fick var att teckna av hur man gör första förband åt Vetes Röda Kors som då hade kursverksamhet. Ja, jag hade ju mycket glädje av att kunna teckna när jag låg i lumpen och då gjorde jag karikatyrer av alla mina kompisar och även av befälen. Alla ville behålla sina teckningar. Och jag fick även beställningar på att rita pinnuppor till en del killar. Den 27 augusti 1941 fick vi elektrisk belysning hemma hos far och mor. Och de hade varit inne i Norrtälje dagen innan och köpt armatur. Då först fick vi elektrisk belysning hemma. Bristen på bränsle i alla städer gjorde att regeringen bestämde om någonting så unikt som att alla i årskurs 43, jag var födda 23 då, skulle avverka skog till ved för en viss summa pengar. Och skogägaren måste redovisa att det blev utfört. För mig passade det utmärkt. Jag hade ju haft det som vinterjobb för de vintrarna. Det gjorde att jag fick anmäla mig till detta och fick göra min skogsavverkning på Georg Olssons mark i trakten av det som nu heter Fiskebyn. I januari 1944 började jag med min militärtjänst i flottan och uppropet var på Skeppsholmen i Stockholm. Då färdades man på Roslagsbanan. Och under krigsåren var det ett ånglok som eldades med ved som drog vagnarna från Norrtälje till Östra station. Det hände en gång på resan till Stockholm att eldaren hade så dålig ved så vi fick vänta in ett reservlok som kom och puffade på sista vagnen. Far och mor åkte med Svanen den 24 november 45 till och köpte ett skrivbord. Far hade beställt telefon och den skulle stå på det skrivbordet. Och den 28 december fick vi den installerad och vi fick nummer 17. Det var redan då fingerskivstelefon på vete. Ja.